Välkommen till Skånes taltidning nummer 24 2019 med utgivningsdag fredag den 14 juni. Solen gick upp redan 4.23 i morse och går ner igen klockan 21.52. I studion Mats Sundling och Dodo Parkas och tekniker är Martin Holmström. Och nästa vecka är det midsommar, vilket betyder att vi gör tidningen en dag tidigare än normalt. Så eventuella meddelanden behöver vi ha senast på måndag. Det här är innehållet.
Funktionshinderorganisationen Lika Unika läggs ner. Problemen blev för många, det säger SRF-ordföranden.
Vi har tragglat med Lika Unika och lagt ner mycket tid och kraft på att få organisationen att fungera. Och jag tror det blir bättre med ett mer nätverksbaserat funktionshindersamarbete.
Spanska synskadade ska hitta i städer med ny gratisapp och tusentals klistermärken.
Kanske inte perfekt, men bra mycket lättare än förr och ett lyft för den som inte ser. Vi ska höra två skåningar om att betala räkningar och annat digitalt.
Så blir det nedlagda linjer och elektriska bussar. Så ändras Skånetrafiken i busstrafiken på söndag.
Öppnat och stängt därpå med cykelled och korvcafé.
Familjedramer i mängd blir det i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
Och en annons därpå från Skånetrafiken.
Och evenemangstips med hästhistorier och konserter i solnedgång.
Och kalendern bjuder bland annat på östyre och en rockande retsticka.
Så följer anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar, referat och några ändringar i busstrafiken. Idag delar hela Skåne på den lokala delen av tavlan.
Och allra sist kommer redaktionsrutan.
Ja, samarbetsorganisationen Lika Unika lägger ner verksamheten till årsskiftet. Lika Unika startades för 10 år sedan som ett samarbetsorgan för olika funktionshinderförbund. Men under framförallt det senaste året har problemen varit omfattande. Håkan Thomsson, SRFs förbundsordförande, är också ledamot i Lika Unikas styrelse.
Det började egentligen för ett år sedan när Lika Unika inte kunde välja någon ordförande och administrationen var kraftigt eftersatt. Och gick inte heller att välja någon valberedning och det var en allmänt krisartad stämning. Sen så bedrevs verksamheten ändå och i höstas så var det ganska tungt. Man kände att engagemanget från medlemsförbunden var inte så starkt. Neuroförbundet hade redan begärt utträde och i december så begärde även Synskadades riksförbund utträde och Lika Unika och strax därefter även Hörselskadades riksförbund och Förbundet Sveriges dövblinda. Så att det fanns helt enkelt inte någon rimlig förutsättning för att driva organisationen vidare.
Men vad berodde det på att det blev då en sån här krisartad stämning och att ingen ville vara ordförande och så vidare? Vad var anledningen?
Ja, man kan ju säga att när Lika Unika bildades för 10 år sedan så var tanken att ha ett nätverk där man kunde lyfta fram mänskliga rättigheter. Men statsbidragssystemet är sånt att man måste ha en organisation med överbyggnad, med styrelser som väljs på årsmöten och så för att få tillgång till samarbetsmedel för funktionshinderorganisationer. Och därför valde ändå då förbunden att organisera Lika Unika på det sättet och det byggdes upp ett kansli och så. Och det där har med tiden blivit ganska tungrott och även om vi har fått ut en hel del av organisationen så har det känts som att i flera av medlemsförbunden så har inte engagemanget varit tillräckligt starkt för organisationen och det har upplevts som betungande. Och att vi nu väljer att avveckla Lika Unika betyder inte att vi slutar samarbeta utan vi hoppas vi helt enkelt hitta nya samarbetsformer som är mer lättarbetade, mer nätverksbaserade och inte med någon tung överbyggnad med styrelse, årsmöte och kansli. Utan att vi utifrån varje förbunds ambitioner och förutsättningar bidrar i ett funktionshindersamarbete. Vi tror att det här blir bättre.
Finns det några risker med att lägga ner en sån här samarbetsorganisation? Att ni inte får vara med på vissa ställen eller så?
Det kan du göra. Hittills har det ju varit så att en del myndigheter och så har tyckt att Funktionsrätt Sverige deltar med ett visst antal platser och Lika Unika förbunden deltar med ett visst antal platser. Vi har ju vänt oss mot det från Synskadades Riksförbund hela tiden därför att vi tycker inte att Lika Unika representerar förbunden. Lika Unika har varit ett samarbetsorgan men inte något som har stått över förbunden. Funktionsrätt Sverige är organiserat på ett helt annat sätt. Men det finns naturligtvis risk, för idag är vi genom Lika Unika då representerade i regeringens funktionshinderdelegation, Myndigheten för delaktighet, samråd, Nordiska funktionshinderrådet, Arbetsförmedlingens centrala råd. Det är väl de, tror jag. Och det finns naturligtvis en risk att vi får sämre representation eller mindre representation i de organen. Å andra sidan kan man säga att innan Lika Unika fanns så hade Synskadades Riksförbund en egen plats i regeringens funktionshinderdelegation. Den blev jag med när Lika Unika bildades. Så att vi vet inte vad som kommer hända med representationen i de här samrådsorganen. Men eftersom Funktionsrätt Sverige inte representerar syn- och hörselförbund så borde det finnas ett intresse från både regeringen och myndigheter att ha representation som har med syn och hörsel att göra även i framtiden.
Så du hoppas på att ni ska få plats där ändå då, som SRF istället för Lika Unika?
Vi kommer att argumentera för det, ja.
Lika Unika bestod från början av 5 medlemsorganisationer. Förutom Synskadades Riksförbund så var det Neuroförbundet, Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades Riksförbund och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Och 2013 så anslöt sig också Sveriges Dövas Riksförbund. När man nu ska lägga ner så kommer Lika Unika under hösten att bland annat arbeta med att dokumentera de 10 åren som verksamheten varit igång. Och Håkan Thompson menar att organisationen påverkat en hel del när det gäller just mänskliga rättigheter.
Vi har ändå lyft fram de mänskliga rättigheterna och gjort dem centrala i medvetandet, till exempel hos regering och riksdag, i och med att den nya funktionshinderpolitiken helt utgår ifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och det är ju något som vi jobbade hårt för. Sen tycker jag också att vi har fått Funktionsrätt Sverige att i någon mån ändra perspektiv lite mer åt mänskliga rättighetshållet jämfört med ett mer patientperspektiv som jag tycker Funktionsrätt Sverige hade tidigare. Så att vi har nog påverkat både inom funktionshinderrörelsen och i samhället i stort genom att fokusera just på funktionshinderfrågor som mänskliga rättigheter.
Hur känner du själv för att ni nu lägger ner?
Nej, jag tycker att vi har tragglat med Lika Unika och lagt ner mycket tid och kraft på att få organisationen att fungera. Och jag tror det blir bättre med ett mer nätverksbaserat funktionshindersamarbete där varje organisation ger och tar utifrån sina ambitioner och förutsättningar. Men jag tycker det är mycket tragiskt att statsbidragssystemet gör att man inte kan få statsbidrag för ett mera nätverksbaserat funktionshindersamarbete, utan det är liksom skräddarsytt för en organisation som Funktionsrätt Sverige, och det är jag väldigt negativ till.
Så man borde modernisera det?
Absolut.
Det sa Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thompson som intervjuades av Åsa Kjellman i Risi.
Ett spanskt företag har tagit fram ett nytt system för att hjälpa synskadade att hitta i städer. Med hjälp av en gratis app i telefonen kan man med kameran skanna av omgivningen på jakt efter speciella klistermärken. Appen som heter NaviLens ska kunna se märkena på drygt 10 meters avstånd. Hittar appen ett märke så läser den upp informationen som är kopplad till det, till exempel vilka bussar som går från hållplatsen, när nästa buss går, att det finns en biljettautomat 8 meter framför en eller att hissen går ner till tunnelbanan. Systemet införs nu efter ett lyckat pilotprojekt i de spanska städerna Barcelona och Murcia. Det innebär tiotusentals klistermärken i olika storlekar runt om i städerna. Framförallt i kollektivtrafiken, men i Murcia har det också införts på arkeologiska museet. Här hjälper appen en att hitta till olika utställningar och den berättar också vad som finns i de olika montrarna. Det hela bygger på en ny sorts färgglada pixelkoder. På varje märke finns ett rutnät med 5x5 pixlar. Ungefär som en QR-kod, men en som framförallt funkar bättre på längre håll. Navilens-appen ska kunna läsa av hundratals klistermärken i realtid och med hjälp av 3D-ljud ska användaren kunna höra åt vilket håll och ungefär hur långt det är till varje klistermärke. Så här kan det låta när appen berättar vilka bussar som snart avgår från hållplatsen.
Next arrivals. Line Circular 4 with destination Plaza Circular 14. Imminent. Line RAYO20 with destination Plaza Circular 14. 1 minute.
Även seende kan ha nytta av koderna, då med hjälp av en annan app. Och då visas istället pilar i telefonen som pekar åt vilket håll olika destinationer ligger. Vill man testa själv så går det att via appen beställa en gratis PDF med koder i olika storlekar som kan användas för att märka olika saker i hemmet, till exempel. Och det går att lägga in egna beskrivande texter till varje klistermärke. Navilens-appen finns både till Android och iPhone.
Mera digitalt. Antingen så tar man hjälp av barnbarn, vänner, glimåkrakurser och synenheten och lär sig. Eller så är man kanske datanörd från början och klarar alla digitala bankärenden galant. Vi ska träffa två blinda lundabor som bägge använder nätet för sina betalningar. Först till Alexander Masik som är lite putt på dem som tycker att det var bättre förr.
Vad vill de ha istället då? Var det bättre de här gamla posten? Jag minns, nu är jag ju helt blind, men tidigare i alla fall så kunde jag ju se lite. Då fick jag sitta vid Magnavisionen och så fick jag skriva de där och ibland så fick jag tillbaka de här räkningarna att de inte kunde läsa vad jag skrivit.
Hur sköter du dina räkningar?
Datorn och mobilen i huvudsak.
Och vilken bank använder du?
Nordea. Och Nordeas hemsida, den är, ur ett synskadat perspektiv tycker jag den är ja, kanske inte perfekt, men den är till 95% bra. Och när jag får in en räkning där så kan jag ju läsa den på egen hand ju, och gå igenom den. Och det tycker jag är fantastiskt. Man slipper hålla på och scanna räkningarna.
Alexander Masik använder också Apples betaltjänst Apple Pay som är knutet till hans Nordea-konto. Och hans betalkort finns elektroniskt i den smarta telefonen, en iPhone.
Kanske kunde titta på till exempel hur Apple Pay fungerar. Det skulle man kunna...
Mm. Och det är alltså en av de olika betalförmedlingstjänsterna som finns.
Ja.
Och den använder du?
Ja, den använder jag. Och nu är det lite olika. Nu har jag en iPhone 10S. Och när man då ska aktivera, i mitt fall då, får jag då trycka 2 gånger på sidoknappen. Och så håller jag upp den då mot ansiktet. Ska vi se om det funkar.
Håll nära läsaren.
Alltså istället då för att slå PIN-koden har den då känt av mitt ansikte och telefonen då vet att det är jag.
Det är det som kallas för ansiktsigenkänning.
Ja, precis. Och då har jag fått igång...
Och där har vi alltså en bild av ett visakort som ser precis likadant ut som... Mitt eget visakort, fast det syns inget nummer på det. Det är väl antagligen för att det inte ska gå att komma åt för vem som helst.
Precis. Och då så håller man den mot platta liksom ovanför knappsatsen.
Alltså det är när du betalar i butik?
Det är när jag betalar i butiken, ja.
Du håller telefonen ovanför den här läsaren som man har för vanlig kortläsning eller är det en separat läsare?
Nej, det är en vanlig. Så man blippar.
Och du behöver alltså inte göra någonting mer. Du behöver inte slå någon säkerhetskod.
Ingenting.
Efteråt är inget bekräftande.
Nej, ingenting. Eftersom du redan har identifierat dig i telefonen då. Att du är du.
Tycker du att det finns några säkerhetsrisker med den här?
Jag upplever det som väldigt säkert i alla fall. Och det är framförallt väldigt smidigt tycker jag.
Är det den betaltjänsten som du föredrar? Eller använder du till exempel Swish också?
Jag använder Swish också.
Och har det någonsin strulat sig för dig med Swish eller med Apple Pay?
Nej, det, ibland kan det vara så här i butiken när jag var ganska ny med det här. Så när jag skulle aktivera Apple Pay då, så kände den inte igen ansiktet och så här och jag fick kolla på. Så...
Men jag antar att du måste ställa in ansiktsigenkänningen innan du kan använda den första gången också.
Ja, men det är väldigt enkelt.
Du hörde av dig till oss därför att du tyckte att det är en för negativ bild av hur synskadade klarar av att använda e-tjänster.
Jag vill nog ändå säga att de flesta banker idag i alla fall är åtminstone hyfsat tillgängliga. Och jag anser det är en klar förbättring. Jag tycker det är ett riktigt lyft. Och de som påstår något annat då och liksom skyller på synskadade, jag är helt övertygad att de hade haft de här problemen även om de inte var synskadade.
Hur mycket använde du dator när du såg mera?
Jag har väl alltid varit datorfrik mer eller mindre liksom, så det har jag väl varit. Men jag tycker liksom ändå, just när det gäller betalningar, så just ur ett synskadeperspektiv så är det enbart lyft. Jag har svårt att se de här nackdelarna som folk pratar om.
Kan man inte säga att det beror då på att du just beskriver dig som datanörd? För dig är väldigt mycket självklart och positivt och du vet hur det fungerar. För den som kanske aldrig har varit särskilt datorvan så är det ju säkert betydligt tuffare.
Ja, men då beror det ju just inte på att det är synskadan, utan då beror det på att man inte är datavan. Det är det jag försöker säga.
Det menade Lundabon Alexander Masik, helt blind och en van dator- och smartphone-användare, som för övrigt helst betalar med hjälp av elektroniska fakturor. I Lund bor också Ann-Kristin Fast och på bordet framför henne ligger också en iPhone. Och så här säger hon om hur hon sköter sina bankaffärer.
I stort sett helt och hållet tror jag med hjälp av mobilen. Och jag har Nordea och de har ju en app där man kan... överföra pengar till de som man är skyldig pengar och till bankgiro och postgiro och konton. Så att skicka pengar så tycker jag är jättelätt, eller betala räkningar. Sen har jag ju mycket på autogiro där man kan ha det. Och sen så använder jag ju, ja, och för att kunna använda mobilappen som Nordea har, så måste man ju ha ett mobilt bank-ID. Så det har jag ju då. Och jag använde datorn för några år sedan att betala räkningar och så. Och det här är ju väldigt mycket lättare om man är blind att använda mobilen och mobilappen mot att använda sin dator.
Vad har du för typ av telefon?
Jag har en iPhone. Inte den allra nyaste. Ja, man måste ha något sån här ny så man kan ha ett mobilt bank-ID ju.
Och använder du voiceover?
Ja, jag ser ingenting, så att jag använder voiceover till allt. Ja, det är bra och det funkar tycker jag.
Men gick du över från att använda dator till att använda mobilen? Började du med att använda dator för att betala räkningar?
Ja, och då fick jag ofta ha hjälp för att alltså, det var så lätt att det blev fel och det tog lång tid. Jag hade en period jag betalade fakturor till SRF och det tog rätt så mycket tid och var stressigt. Så jag tycker det är en jätteskillnad att använda mobilen.
Var det svårt att lära sig? Hur var det att lära sig det från scratch för dig?
Alltså, man glömmer lite sånt hur man har lärt sig, men alltså, jag lärde mig ju så sakteliga allmänt att handskas med mobilen och att skriva i den och så. Så jag behärskade ju det. Men sen var det, jag tror inte att det var svårt att gå över till att använda den för bankärenden. Men jag hade säkert någon liten support i början. Jag hade en person som hjälpte mig med hunden, en seende. Och han var pedagogisk och kunde förklara liksom vad som fanns på den här sidan man fick upp. Och då var det rätt så lätt att börja använda den.
Men du tog inte hjälp av komsyn eller synenheten?
Alltså jag har tagit en del hjälp av synenheten där jag kunnat få det. Och sen har jag försökt med om jag kan stjäla mig till lite hjälp då från vänner. Men det är ju lite så, alltså jag är ju då pensionär sedan ett flertal år. Och flera av mina seende vänner, de har, antingen har de inte iPhone eller så har de kanske inte smarta telefoner överhuvudtaget. Så att jag har liksom inte folk runt mig som kan hjälpa mig, utan jag får liksom ta tillvara dem som man kanske kan få hjälp av. Sen har jag faktiskt också varit en tur på Glimåkra och lärt mig vissa strategier där.
Och vad lärde du dig där?
Kanske strategier för hur man alltså kan förstå hur en hemsida är uppbyggd. Att inte leta slumpmässigt runt och ha tur och hitta, utan att få en strategi för hur man hittar till det ena eller andra som man vill. Alltså jag tycker ju jag har vunnit så jättemycket på det, och att det liksom, jag tror att det ändå är ganska intuitivt. Då har man en del syn, då ser man ju de här bilderna eller ikonerna där man ska trycka. Ser man inte alls, då har man ju inget sånt att gå efter. Så man behöver ju stöd av någon. Men som jag uppfattade så är det många som egentligen har barn eller barnbarn som gärna skulle lära ut. Men man är rädd och tror inte att det skulle funka. Men jag tycker det är synd om man inte vågar.
Avslutade Lundabon Ann-Kristin Fast. Och vi hörde också Alexander Masik i inslaget. Och reporter, det var Dodo Parikas.
Nu på söndag den 16 juni har Skånetrafiken tidtabellskifte, och med det följer ett antal permanenta eller i alla fall mer långvariga ändringar i busstrafiken. I Lund har spårvägsbygget gjort det rörigt för busstrafiken utanför sjukhuset, men på söndag öppnar nya permanenta hållplatser för regionbussarna 123, 126, 137, 139, 159, 160, 165, 166, 169, Skåneexpressen 1 och 2 samt stadsbussarna 2, 3, 4, 6, 9 och 20. Och placeringen ska vara på ungefär samma ställen som innan spårvägsbygget drog igång. I Lomma bygger man en ny station och regionbuss 139 får två nya hållplatser, Lomma station och Poppelgatan som ligger på Vinstorpsvägen. Medan hållplatserna Siriusgatan och Nybovägen, de läggs ner. I Helsingborg händer det mycket. Stadsbuss 91 läggs ner och hållplatserna som bara den använder stängs. Stadsbusslinje 10, som skapades för att underlätta för äldre och de som har svårt att ta sig fram, den läggs också ner. Skånetrafiken menar att gångvägar och hållplatser blivit mer tillgängliga och att många väljer att resa med andra linjer. Stänger för gott gör då också hållplatserna Stabsgatan, Fyrverkaregatan, Minörgatan, Kurirgatan Södra, Kurirgatan Norra, Ringtorpsplatsen, Hammarbergsgatan, Karl Öms gata, Dunkerska sjukhemmet och Billingegatan. Samtidigt börjar den nya eldrivna stadsbussen Helsingborgsexpressen köra linje 1 mellan Dalhem och Rå. Den tar något andra vägar än tidigare och en del hållplatser har flyttats eller dragits in för ettan. Busslinje 7 tar över en del av ettans gamla sträcka och hållplatserna Dalhem och Maxi. Däremot stannar den inte längre på hållplatserna Stabsgatan, Lundsbäck, Fyrverkaregatan och Minörgatan. Medan ettan tar över sjuans gamla hållplatser Vasatorps trädgård och Drottninghög centrum. I den växande Mariastaden ska nu stadsbusslinje 3 köra mellan Mariastaden och Pålsjöpark, medan linje 6 kör mellan Kungshult och Pålsjöpark och tar över treans hållplatser Sänderöd, Kryddlandet, Maria Park och Maria Hage. Treans hållplats Flohemsvägen läggs ner och istället öppnar hållplatsen Kungshultsvägen som ligger på Pilhultsvägen. Åttans busslinje kommer nu att köra mellan Helsingborg C och den nya ändhållplatsen Rosengården C. Hållplats Lundsbäck kommer att läggas ner. Närmsta alternativ är Vasatorps trädgård. Och hållplats Filbornaskolan ersätts av hållplats Filbornaskolan Östra. Busslinje 22 förlängs till den nya ändhållplatsen Planteringen och får dessutom en ny hållplats på Strandbadsvägen. Och så börjar linje 21 och 25 nu också gå på helgerna. Och så under sommaren kan man ta regionbuss 202 mellan Mölle och Kullens fyr. Och vissa turer med 505 går till Norrvikens trädgårdar. När det gäller stadsbussar får linje 2 i Malmö en ny körväg längs med den nya Neptunigatan och en ny permanent hållplats på Skeppsgatan. Samtidigt stängs hållplatsen Universitetet. Där har buss 7 och 8 också stannat och hållplats Anna Linds plats eller Tekniska museet ersätter. Och i Malmö kan man under sommaren resa med linje 34 till Sibarps camping. I Landskrona så bygger man om Idrottsgatan. Linje 1 får nu hållplatsen Kopparhögsvägen som ändhållplats, medan tvåans buss får Idrottsgatan som ändhållplats. Och så stänger hållplatserna Karlslundstorget, Pilgården och Pilåkern.
Öppnat och stängt. Skånes sydvästkust har fått en ny nationell cykelled. Sydkustleden heter den och går mellan Helsingborg och Simrishamn via de större städerna på vägen. Den 26 mil långa leden anknyter också till Kattegattleden som går till Göteborg och till sydostleden som går från Simrishamn till Växjö. Och totalt blir det 90 mil sammanhängande cykelled.
I Kristianstad har Sotnosens korvcafé öppnat i Fornstugan som ligger i Tivoliparken. Adressen är Västra Storgatan 33. Sen tidigare finns de på Karstavägen 77, också det i Kristianstad.
I Malmö har sportkedjan XXL öppnat en ny butik i Triangens köpcentrum.
Familjedramer står i centrum i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbiblioteks Annie Söderlind och Kajsa Victorin. Den sistnämnda är ny som tipsare men har jobbat länge på biblioteket och med talböcker.
Jag arbetar mycket med förmedling av böcker men på lite olika sätt. Jag jobbar på en avdelning där vi bland annat möter många malmöbor som inte själva kan ta sig till biblioteket utan får talböcker hemsända med post. Då ringer de nämligen vår telefonservice där de får möta mig eller mina kollegor. Och vi tipsar om böcker och tar emot beställningar på talböcker alla vardagar i veckan. Sen kör jag även lite bokbuss och ibland är jag ute och boktipsar eller högläser utanför bibliotekets väggar. Till exempel på seniorboenden och olika typer av mötesplatser i staden.
Mm. Så talböcker är ingen ny sak för dig?
Nej, det är det inte.
Du hade det första tipset också.
Ja, jag ska börja med en brittisk författare, Michael Ondaatje. Den här boken heter Lyktsken. Michael Ondaatje, han är mest känd för boken Den engelske patienten. Och den blev älskad av många och blev också en stor film. Och den här berättelsen börjar i London, precis efter andra världskrigets slut, i en alldeles speciell efterkrigsstämning i den sönderbombade staden. Och här får vi möta två syskon i yngre tonåren, Nathaniel och Rachel, som helt enkelt lämnas ensamma kvar i stan när pappan har fått en ny tjänst i Singapore. Och mamman, hon ska strax följa efter. Det blir bäst så, tycker föräldrarna. Och då blir det så att en man som de aldrig har träffat, en vän till mamman som kallas Nattfjärilen, han får ansvaret för de båda barnen och flyttar in i deras hus. Och det visar att han inte är helt lämplig i sin roll som barnvakt. Och snart så fylls det här huset med en hel drös tvivelaktiga personligheter. I bästa fall så kan väl de här människorna kallas excentriska, men de är helt klart kriminella. Och på något sätt så blir de här familjerna att lite av en ny familj för Nathaniel, som också är berättaren i den här historien. Och nu börjar ett slags märklig blandning av övergivenhet och äventyr för barnen. Tidsskildringen, den är verkligen en ren njutning. Man förflyttas bokstavligen till efterkrigstidens tilltufsade London. Men det är inte bara Londons gator som är dunkla. De här barnen plötsligt en dag så hittar de mammans koffert färdigpackad i husets källare. Åkte hon till Singapore? Det blir allt tydligare att något i mamman och pappans berättelse inte stämmer. Bokens andra del utspelar sig många år efteråt i ett slags dagsljus. Nu är Nathaniel vuxen och mamman är död och han söker sanningen om sin mors förflutna och försöker få klarhet i familjehemligheter och vad mamman egentligen hade för roll under kriget. Det är en bok som har väldigt många bottnar. Dels är det den här thrillerartade handlingen, en spionhistoria, men den handlar lika mycket om hur Nathaniel hanterar mammans svek. Sen är det också en äventyrsroman, kanske också en kärleksroman, men det upptäcker man ganska sent.
Annie Söderlin, du har också en familjehistoria som du har läst.
Ja, det stämmer. Det är en relativt nykommen bok som heter Små eldar överallt. Och den är skriven av en amerikansk författare som heter Celeste Ng. Men det stavas bara med två bokstäver, N och G. Och Celeste Ng, hon är uppvuxen i en förort till Cleveland i Ohio, USA, som heter Shaker Heights. Och det är också här som hennes roman utspelar sig. Allt här är extremt idylliskt och mycket perfekt. Men det är också ett väldigt kontrollerande samhälle. I ett av de här välskötta husen bor familjen Richardson, med Mrs. Richardson i spetsen, som inte helt utan kärlek men framförallt med stenhård kontroll har hand om sin familj. Men allt detta rämnar när den yngsta dottern, Izzy, en dag sätter eld på huset. Hon gör det mycket metodiskt och mycket välplanerat. Det är stänk av bensin på alla sängarna så att det brinner just små eldar överallt. Men när började det hela egentligen att gå utför? För det hände väl saker som ledde till det här hemska dådet. Kanske var det när den lite udda Mia och hennes tonårsdotter flyttade in som hyresgäster i det här området. Kanske var det när Mrs. Richardsons väninna adopterade ett barn vars biologiska mamma senare menar att det begåtts ett misstag. För under ytan så pyr det väldigt många små eldar. Och många av de här hemligheterna som nu börjar sippra fram, de rör sig mycket kring moderskap. Och det är verkligen en roman med så spännande relationer mellan alla karaktärer att man som läsare andlöst kikar in i de olika rummen där huvudpersonerna bor. För alla har sina egna hemligheter. Och det är hemligheter som inte går att hantera med hjälp av områdets trivselregler. Och det har jag kollat upp lite, för jag visste ju att Shaker Heights fanns i verkligheten. Och bland annat så hittar jag en regel att gräset på villatomterna får inte vara högre än 6 inch. Mm. Och det här var bara en regel i mängden.
Ja.
Det var lite spännande. Små eldar överallt heter boken.
Kajsa?
Då har vi en deckare här. Den heter Silvervägen av Stina Jackson. Det här är en spänningsroman som tar oss till norra Sverige, till inlandet i Norrbotten. Och här kör Lelle fram och tillbaka på riksväg 95 som går mellan Skellefteå och norska gränsen nätterna igenom. Och det är den här vägen som kallas Silvervägen.
Och Lelle letar efter sin dotter som försvann spårlöst en sommardag för 3 år sedan när hon var 17 år. Och det var han som körde henne till busshållplatsen och lämnade henne den dagen som hon försvann. Och det här försvinnandet och sorgen, det gnager förstås sönder honom inifrån. Han har på sätt och vis släppt allt annat i sitt liv. Han dricker alldeles för mycket och hans äktenskap har kraschat. Men han kan liksom inte göra något annat än att leta efter sin dotter eftersom han inte har fått något svar på vad som har hänt henne. Polisens arbete, det ger han inte mycket för. Och när ytterligare en ung kvinna försvinner längs Silvervägen så är han övertygad om att det finns ett samband. Sen finns det också en parallellhistoria till det här och det är till den här byn Glimmerträsk. Det är den här byn där Lelle bor. Dit flyttar också Meja, en 17-årig flicka, tillsammans med sin mamma Silje. Mamman har träffat en man som bor där. När Meja har haft en väldigt otrygg uppväxt. Hennes mamma är som ett barn och hon ger inte Maja någon vidare trygghet utan förväntar sig att bli omhändertagen av sin dotter. Men Meja ska snart komma och hitta sin egen flyktväg ur den här hemsituationen när hon träffar en jämnårig kille som kommer in i hans något udda familj. Och Mejas och Lelles liv kommer att vävas ihop i och med det här nya försvinnandet. Det här är en mörk och suggestiv spännande bok men också vacker i språket. Det är egentligen inte själva brottet som engagerar mig som läsare utan det är snarare relationerna mellan människorna. Och gestaltningen av den här plågade pappan som söker sitt barn. Naturen är också väldigt närvarande. Det gör att man känner stämningen av de här miljöerna fast jag har i alla fall aldrig varit där.
Mm. Ja, Annie, sen blir det ännu mer spännande. I ännu en familj. Så kan vi
ja, ännu en familj och ja. Ännu en deckare. Här. Det är en bok av Mattias Edvardsson. Och den heter En helt vanlig familj. Boken utspelar sig i Lund och den handlar ja, just det om en helt vanlig familj. Mamma, pappa och en dotter. Pappa Adam är präst, mamma Ulrika är jurist. Dottern Stella går på gymnasiet. Och de bor i en villa strax norr om stan. Allt är som vanligt tills den dag då Stella blir häktad av polisen. I kvarteren nära idrottsplatsen i Lund har en ung man bragts om livet. Och Stella, hon befann sig i närheten. Hon kommer hem på natten med blodiga kläder, ja och så vidare. Det är så mycket som pekar på Stellas skuld att hon tas in på häktet och hon är skäligen misstänkt för mord. I boken så får vi ta del både av pappans, dotterns och slutligen mammans version av det som pågår. Pappa är den som under Stellas uppväxt varit den som stått henne allra närmast. Han har alltid älskat henne över allting. Och är nu beredd att gå utanför sin vanliga uppfattning om rätt och fel för att försvara henne. Hon är ju hans älskade dotter och hon måste vara oskyldig. Och när Stella sen själv berättar om händelserna och om sitt liv så får berättelsen en helt ny nerv. Det är ju klart att hon upplever sin vanliga familj som något helt annat än vad den allt offrande pappan gör. Och jag tycker att det här är en deckare som riktigt bra lever upp till hur en läsvärd deckare ska vara. Ingenting står klart för läsaren under läsningens gång. Ingenting är säkert, sympatierna växlar. Den misstänkta skuld, den är både uppenbar och osannolik. Och när man är på sluttampen kan man verkligen inte släppa boken. Och den heter alltså En helt vanlig familj och är skriven av Mattias Edvardsson. Mm.
Sen ska det bli en självbiografi om ett lite ovanligt ämne.
Mm. Den här boken heter Hon som var jag, Wendy Mitchell, utgiven 2019. Den här boken börjar med ett oförklarligt fall. Wendy Mitchell, hon är 56 år och gruppchef på ett stort sjukhus. Och hon är känd som den som alltid minns sjuksköterskornas komplicerade tjänstgöringsschema utan att ens behöva skriva ner dem. Den här dagen är hon ute och springer sin vanliga löprunda när hon plötsligt faller raklång i gatan. Hon hinner inte ens ta emot sig utan slår i ansiktet i betongen med full kraft. Det är ju inte så konstigt, det är ju sånt som kan hända, men det är något som inte stämmer med det här fallet. Kan det ha att göra med den vaga känsla av obehag som hon har haft på sista tiden, en känsla av bomull i huvudet? Hon tar sig snabbt till akuten för omplåstring. och möts där av en läkare som skämtar om farorna med motion. Hon skrattar med, men för henne är det hela egentligen helt oförklarligt. På vägen hem så går hon tillbaka till stället där hon föll. Hon hoppas hitta ojämnheter i marken eller någonting som kan förklara. Men ingenting, marken är helt slät. Men det här upprepas, det händer igen. Och när hon kör bil så vet hon plötsligt inte hur hon ska svänga åt höger. Efteråt så är det ju lätt att lägga det här pusslet, men det ska ta 2 år innan hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. Hon är då 58 år. Och det mest fascinerande med den här boken är att det är ett vittnesmål om hur det känns att ha tidig demens från insidan. Det är inte så vanligt. Den här boken är skriven tillsammans med journalisten Anna Wharton. Och den har blivit mycket omtalad och läst hemma i Storbritannien. Finns nu på svenska.
Ja, det är inte helt vanligt att folk som har Alzheimer skriver om hur det är att få det. Så till sist, lite arbetarlitteratur.
Ja, faktiskt. Maria Hamberg heter författaren. Boken heter Till min allra bästa vän. Och den här boken börjar i en vardaglig situation i ett kök i Ångermanland. Året är 1960. Mamma bakar, lär samtidigt den 6-åriga Kristina att läsa, för hon får stava sig genom receptet. Och det bästa kommer efteråt, vaxduken är avtorkad. Mamma bläddrar bland sina minnen som finns instukna i receptboken. Och ibland så kommer också de breven fram. Breven från mammas bästa vän Helena som bor i London. Det är så konstigt, tycker Kristina, att hon har en bästa vän fast de aldrig träffas. Men en dag kommer hon själv att träffa en sån speciell person som står henne nära. Och det blir faktiskt just genom Helena som Kristina småningom träffar sin väninna. Hon får jobb som au pair i London genom kontakter som Helena har. Och hon kommer dit full med förhoppningar, men de grusas snabbt. Och de här 2 små flickorna som hon ska passa, de är snälla, men de är kuvade av en mamma som sköter sina, eller rättare sagt inte sköter sina flickor med järnhand och distans. Till exempel har hon satt upp ett anslag vid sängarna där man skriver upp alla viktiga datum om läkarbesök och skolstart, men också om vilka dagar eller vilka nätter de kissar i sängen. Och den nya barnflickan behandlas nedlåtande och distanserat. Men så träffar Kristina Annabelle, den flicka som också kommer från enkla förhållanden och jobbar som au pair i en annan familj. De har mycket gemensamt, men de är mycket olika. Både när det gäller ambitioner och livsaptit, och deras liv ska bli mycket olika även i framtiden. Och hon har beskrivits som en nutida arbetarförfattare. Hon skriver mycket om klassskillnader, men också om relationer av olika slag, goda och mindre goda.
Avslutade Malmö stadsbiblioteks Annie Söderlind som tillsammans med Kajsa Viktorin stod för talbokstipsen i juni. Böckerna de tipsade om var alltså Michael Ondaatje Lyktsken, en roman med Aminata Grut som inläsare. Talbok med text, 9:26 lång, och den finns även i punktskrift. Celeste Ing, Små eldar överallt, en roman som talbok med text med Anna Godenius som inläsare, 14 timmar lång. Stina Jackson, Silvervägen, en spänningsroman som talbok med text och inläsare är Linda Norgren. Den är 8 timmar och 47 minuter lång och finns även i punkt. Mattias Edvardsson, En helt vanlig familj, en roman om ett brott, och det är en talbok med text. Inläsare Magnus Demitz Helin, 14 timmar och 22 minuter, och den finns också i punktskrift. Wendy Mitchell, Hon som var jag, en självbiografi som är talbok med text, inläst av Kina Hermansson, 10 timmar lång. Och till sist Maria Hambergs Till min allra bästa vän, en roman som talbok med text och inläsare är Anna Godenius, och den är 11 timmar och 25 minuter lång. Och det var Mats Sundling som var reporter här.
Vi har en annons från Skånetrafiken Serviceresor. Hemestra, upptäck Skåne i sommar. Utflykt eller semester, i Skåne har vi fantastiska platser att besöka. Att resa med buss och tåg är trevligt, enkelt, hållbart och ekonomiskt.
För dig som är färdtjänstberättigad är resorna gratis i kollektivtrafiken. Har du ett giltigt färdtjänstbevis så kan du alltid ta med dig en ledsagare utan kostnad. Restips och inspiration om bad, evenemang, familj, kultur, historia, mat, dryck och sevärdheter finns på hemsidan sommarbiljetten.skanetrafiken.se/inspiration. Vi önskar dig en härlig sommar. Hälsar Skånetrafiken Serviceresor.
Evenemangstips. Dramatiska hästhistorier utlovas när kavallerihistoriker Torbjörn Sundesson bland annat berättar om stallbranden i Lövesta 1917. Och det sker på Glashyttans orangeri, Snogeholmsvägen 1336-7 i Sjöbo, nu på lördag den 15 juni mellan 15 och 16.30. Det är fri entré.
Och i helgen den 15 och 16 juni är det medeltidsfestival i Lunds Folkets park mellan klockan 11 och 17 på lördagen och 11 och 16 på söndagen.
I atriet på Dunkers kulturhus i Helsingborg anordnas söndagstango den 16 juni mellan 13 och 16 och sedan varannan söndag samma klockslag. Det finns möjlighet att dansa och att lära sig grunder i argentinsk tango. Det är fri entré och arrangörerna heter Tangorama samt Tango Fortuna.
Världshavsfararen Kristoffer Columbus och Inka-bröderna är huvudpersoner i en barn- och ungdomsmusikal som spelas i Helsingborg med omnöjd under de två sista veckorna i juni. Här är föreställningstider och platser. Måndag den 17 juni klockan 10, Adolfsberg, Vittraskolans amfiteater. Och vid dåligt väder håller man till i skolans idrottshall. Klockan 14 i Ödåkra på Björka kyrkas gräsmatta. Och i dåligt väder inne i kyrkan. Den 18 juni klockan 10 i Dalhemsskolan. Vid dåligt väder i skolans idrottshall. Klockan 14 Rosengården, Nanni Palmqvistskolan eller i skolans idrottshall. Den 19 juni klockan 10 Grytan, Slottshagsparken eller gamla Nix idrottshall om det regnar. Klockan 14 i Ramlösa på Von Platens allé 77. I regn kvartersgården HSB. Den 20 juni kommer man då klockan 10 till Mörarps skola, alternativt skolans idrottshall. Den 24 juni klockan 10 Planteringen, Pinjens förskola eller Victoriahallen. Klockan 14 i Rydebäck på Rydebäcksskolan eller dess idrottshall. Den 25 juni klockan 10 Västra Berga skola eller idrottshallen. Och klockan 14 Höga Borg på Wieselgrenskolan, alternativt idrottshallen. Den 26 juni klockan 10 kommer man till Maria Park och Borggården. Vid dåligt väder konferenslokalen Solen. Och klockan 14 är man i Laröd och ängen vid Holstagårdsskolan eller Hittarpshallen om det skulle regna. Man uppmanas att ta med något att sitta på och det är fri entré. Arrangörer är Helsingborgs stad, ABF och Helsingborgs hem.
Goodnight Sun är en serie konserter vid solnedgången med gitarristen Peter Tegner plus gäster Skåne runt. Lunds botaniska trädgård får besök 17 till 19 juni klockan 20. Och den 17 uppträder Miranda Gerstad, 18 juni Caroline Leander och Peter Smith, 19 juni Soso och Maher Sissoko. Till parken vid Festan i södra Sandby kommer evenemanget den 25 juni då Anna-Mia Barve med flera uppträder, följd av musiken Blagoj den 26 juni. Också i södra Sandby är konserttiden 20.00. Sen fortsätter Goodnight Sun till Hoppbryggan i Västra Hamnen i Malmö. Den 1 juni uppträder Jessica Östnäs där. 2 juli kommer Night in May. 3 juli Lise Kroner och Kent Olofsson. Och 4 juli Staffan Wester eller Wess. 5 juli Dan Bornemark. 6 juli Magnus Skogsberg Ter. 7 och 14 juli så står arrangören Peter Tegner själv på scen. Och 8 juli Mikael Saxell och Jalle Lorentzon. 9 juli Hedda Strandberg. 10 juli Martin Lindholm. 11 juli kommer Jörgen Tonander. 12 juli Blagoj och så 13 juli Effie Sussman. Konserterna i Västra Hamnen fortsätter sen till och med den 21 juli och de börjar alltid 20.30. 15-18 juli 2030 är Tegnér med gäster i Lagunen i Landskrona. 25-28 juli i Lommas amfiteater också 20.30. 30 juli och 2 augusti klockan 20 är platsen Barsebäcks strand, fast där heter arrangemanget Stenbockskvällar. 7-10 augusti klockan 20 så kommer de till dansbanan i Skanörshamn och slutligen 14-18 augusti 19.30 är man på stranden i Svarte i Ystad. På hemsidan goodnightsun.se finns mer information.
Varje dag klockan 13 och 15.15 till och med den sista augusti är det guidade visningar på Fredriksdal i Helsingborg. Det är olika teman varje dag. Nu närmast på söndag den 16 juni så presenteras Stadskvarteret, även kallat Helsingborgs gamla stan. Turen tar cirka 25 minuter och ingår i entrépriset som är 100 kronor. Unga till och med 18 år har fri entré. Dock måste barn och unga upp till 16 vara i vuxens sällskap. En smått kulturkort kommer in gratis.
Höganäs-pianisten och sångerskan Julia Ljungström ger en konsert tillsammans med multiinstrumentalisten Viktor Bergendahl i Adolfsbergskyrkan i Helsingborg den 19 juni 19.00-20. Tonvikten ligger på Monica Zetterlunds låtskatt. Det är fri entré och adressen är Södra Hunnetorpsvägen 47.
Artisterna Tove Styrke, Linnea Henriksson och Imenella uppträdde på scenen i Malmö Folkets Park torsdag den 20 juni mellan klockan 18 och 21. Och när konserten är över så börjar Sveriges gruppspelsmatch mot USA i damernas fotbolls-VM som spelas upp på storskärm i parken. Och det är fri entré.
En stadsvandring i centrala Helsingborg med tema Köpstadens utveckling och kvartersnamn äger rum 20 juni mellan 17 och 18.30. Priset är 100 kronor, kontant med kort eller swish. Det är ingen föranmälan utan samling vid Mariakyrkan. Guide är den auktoriserade Skåneguiden och författaren Birgitta Jönsson.
Sveriges sydligaste midsommarfirande äger rum på midsommarafton på Sveriges sydligaste udde, alltså Smygehuk. Midsommarstången finns utanför Köpmansmagasinet och firandet pågår mellan klockan 14 och 15.30. Arrangör är Östra Torp Bullförening och det är fri entré.
En orgel- och violoncellkonsert ges i Limhamns kyrka midsommarafton 21 juni mellan 19 och 20.30 med verk av bland annat Hugo Alvén, Camille Saint-Saëns, Mikael Waldenby och Kurt Wiklander. Organist är Anders Jonsson och violoncellen trakteras av Samuli Örnströmer. Den 7 juni mellan 15 och 16 blir det orgelkonsert med Birger Marmvik och den 18 juli mellan 19 och 20.30 spelar den tjeckiska organisten Andrej Valenta. Det är alldeles gratis och kyrkan den ligger på Hyljevägen 25 i Limhamn.
Lördagkvällar blir det musik i Norra kapellet i Trelleborg och spelar gör den synskadade pianisten Anton Nilsson. Närmsta konserttillfälle är midsommardagen den 22 juni mellan klockan 18 och 18.20. Och därefter samma klockslag varje lördag till och med den 24 augusti. Det är fri entré och adressen är Rennevägen 6.
Musik med influenser från Louisianas träskmarker framförs på Skillinge teater midsommardagen den 22 juni klockan 19. Uppträder gör den lundafödda och vittberesta saxofonisten Sofie Hellborg tillsammans med J. Åsling Roots and Friends. Biljetterna kostar 295 kronor och säljs av Kulturcentralen. Teaterns adress är Möllevångsgatan 9 i Skillinge.
Svall på Östersjön är namnet på ett sommarlustspel med Trelleborgsrevyn i parken i Trelleborg som ges den 24 juni till 7 juli. Handlingen utspelar sig på kapten Olofssons kryssningsfartyg Rödlöga som avgår från Trelleborgs hamn. Och där lär det hända en hel del mystiska saker. Det är fri entré och arrangörerna uppmanar besökarna att gärna ta med egen stol. Lördagar och söndagar spelas föreställningen klockan 16 och på vardagar klockan 19.
På Hovdala slott söder om Finjasjön i Hässleholms kommun är en rad berättaraftnar i sommar. 26 juni uppträder radiomannen, författaren med mera Kalle Lind. Den 3 juli kommer KG Hammar, ärkebiskop emeritus och tidigare Lunda bisp. Han ska tala om mysteriet Dag Hammarskjöld, mystiken som blev mördad. 10 juli utgår Herman Geijer från zombies, alltså levande döda, när han talar om apokalyptiska scenarion och att överleva dem. Den 17 juli är temat lugnare. Det började med en pion i Värmland, trädgårdsgurun Peter Englander berättar. 24 juli föreläser regissören bakom kultdokumentären Plötsligt i Vinslöv, Malin Sköld. Skölds nya film handlar om hennes mamma som var direktör för Vinslövs borstfabrik. Den 31 juli är temat bakgrunden till tv-serien Fröken Frimans krig. Journalisterna Monica Björk och Eva Kaiser skrev boken Svenska hem som serien byggde på. Och alla programpunkterna startar 19.00 och håller på en timme. Biljettpris 80 kronor per gång eller 400 för hela klubbet. Man får gärna ta med egen stol att sitta på och picknick. Platsen är Inre Borgården på Hovdala slott. För mer information ring 0451 183 70.
88 Öres revyn var en minirevy med Assi och Tage i början av 70-talet på hamncaféet Skeppet i Värtahamnen i Stockholm. Sen i våras turnerar Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd med en hyllning till Assi och Tage kallad 88 Kronors revyn. Den 29 juni spelar de på Hemgården på Hemgårdsvägen 6 i Viken. Insläpp 18.30 och start klockan 19. Biljettpriset är dock inte 88 utan 220 kronor med försäljning via Kulturcentralen.
På Stora torg i Kristianstad anordnas gratiskonserter i juli. 2 juli 18-22 spelar The Boppers och Smeens Baglomma. 10 juli uppträder Linnea Henriksson. 16 juli Plura och Lovisa Linde. 23 Kiki Danielsson och Israel Nash samt 30 juli Albin Lee Meldau och Kajsa-Stina Åkerström som numera kallar sig enbart Kajsa-Stina.
Kristianstad stadsfest drar igång den 10 juli och håller på till den 13. Man håller till på området Stora torg, Lilla torg, Östra boulevarden, Nya boulevarden, Östra Storgatan och Västra Storgatan. Och där finns det matstånd och knallemarknad. Här är ett axplock ur artistprogrammet. Den 11 juli klockan 18, Riks FM-festival med Benjamin Ingrosso, Felix Sandman, Bishara, Anna Bergendahl, Martin Jensen, Lisa Ajax, Paul Rey och Leia. Den 12 juli klockan 14, Sean Banan, klockan 18, Samir och Viktor. Och klockan 21 väntar en hemlig gäst. Den 13 juli klockan 18.30 uppträder Agnes Frisk. Klockan 19 Hasse Andersson och klockan 21 Petter. Och det är alldeles gratis.
Och så berättar Tord Kristiansson från Skånes hembygdsförbund om bin och biodling och deras betydelse på Tians gård, Tians väg 13 i Bromölla den 21 juli mellan 14 och 16. Entrépriset är 50 kronor och fikat kostar 30. Arrangör är Ivetofta hembygdsförening.
Och så avslutar vi med en kort biljettinformation. Kulturcentralen nås på telefon 040 10 30 20.
Kalendern för årets 25:e vecka börjar måndagen den 17 juni då det är fullmåne och namnsdag för Torborg och Torvald. På Island firas Fjöðhátíðardagur, det vill säga självständighetsdag, islänningarnas nationaldag. 75 år har denna dag gått sedan Island blev självständigt och det var nästan på ett bananskal som landet gled ut ur unionen med Danmark. Avtalet gick ut 1943 och då var Danmark ockuperat av Tyskland samtidigt som Island sedan 1940 varit besatt av brittiska och amerikanska trupper. Och 1944 passade alltså Island på att förklara sig självständigt. Den som vill ha en bild av krigsåren på Island kombinerat med en kriminalroman kan prova med den isländske deckarförfattaren Arnaldur Indridasons Det tyska huset som finns som talbok med text och i punktskrift. Och i Ystad är det dags för internationell damtennis. Swedish Ladies heter mästerskapen som pågår till och med 23 juni.
Tisdag den 18 juni har Björn och Bjarne namnsdag. Rockaren och artisten Magnus Uggla, som utseendemässigt hållit sig märkvärdigt lik med sitt mörka hårbur sedan debuten på 70-talet, han fyller 65 år. Förra året spelade han krogshowen Varning på stan, nu mår kung i baren illa. Och den titeln är en mix av namn på Uggla-hittar. Det finns två självbiografiska böcker av honom i talboksform och i punktskrift.
Onsdagen den 19 juni är Järmunds och Görels namnsdag. I Köpenhamn så börjar 4 dagar av rock- och metalfestival med det poetiska namnet Copenhell. Uppträder gör bland annat tyska Scorpions som bildades redan 1965. Plats för festivalen är det tidigare industriområdet Refshaleön.
Torsdag den 20 juni har Linda namnsdag. Och det är FNs flyktingorgan UNHCRs världsflyktingdag. I våras uppmanade UNHCR de kommande ledamöterna i Europaparlamentet, alltså de som valdes i slutet av maj, att bland annat se till att deras hemländer samarbetar bättre inom EU för att skydda flyktingar i Europa. I damernas fotbolls-VM i Frankrike möter Sverige USA. 75 år fyller dramatikern och regissören Susanne Osten, utbildad i Lund, skapar av och länge konstnärlig ledare för barn- och ungdomsteaterscenen Unga Klara vid Stockholms stadsteater. Samt regissör till en rad uppmärksammade filmer, bland annat med utgångspunkt i sin uppväxt med en psykisk sjuk mor. Osten regisserade filmen Bröderna Mozart som statsminister Olof Palme såg kvällen då han mördades 1986. Och tidigare i år satt hon upp pjäsen Ett självmordsanatomi på Malmö stadsteater. Susanne Osten har också skrivit en rad böcker som finns inlästa som talböcker. Och 70 år blir samma dag den amerikanska sångaren och låtskrivaren Lionel Richie. Bland hans mest spelade låtar finns Say You, Say Me, ursprungligen från en 80-talsfilm med sovjet-tema kallad Vita nätter.
Fredagen den 21 juni är midsommarafton. Vi har nått sommarsolståndet och det är Alf och Alvar som firar namnsdag. På Österlen avslutas den marina delen av den internationella militärövningen Baltic Operation som pågår i Östersjön. Och det kommer att ske trupplandstigning vid Ravlunda där omkring 500 soldater från USA, Spanien och Storbritannien deltar. I Vitrysslands eller Belarus huvudstad börjar Europeiska spelen, ett multisportevenemang som anordnas av Europeiska olympiska kommittén. Bland annat friidrott, gymnastik och strandfotboll står på programmet. Och i samma vecka som Island firar självständighetsdag så har det denna dag gått 40 år sedan världens största ö Grönland fick autonomi från Danmark. Det var för 10 år sedan som Grönlands självstyre började utökas ytterligare så att Danmark endast ska behålla kontrollen över utrikes- och penningpolitiken samt försvaret. Men fortfarande kommer ungefär hälften av Grönlands inkomster från Danmark. Och det är även världshumanistdagen. Men det menas inte en dag för humanistiska vetenskaper utan för de som är icke-troende eller sekulära. Underlaget till förbundets stadgar skrevs av Uppsala-filosofen Ingemar Hedenius, på sin tid uppmärksammad religionskritiker. Det är också temat för hans bok Tro och vetande, ett av flera verk av Hedenius som finns inlästa som talböcker. Den Malmöfödde musikern Dan Hylander fyller 65 år. Hylander och Py Bäckman uppträder fortfarande ofta tillsammans med 70-talsskapelsen Ray Montana Band. Och den som vill undvika traditionellt midsommarfirande och befinner sig i Dalby kan delta i löpartävlingen Midsommar Morning Run i Skrulleskogen.
Lördag den 22 juni infaller förstås midsommardagen och det är Paulina samt Paula som har namnsdag. 70 år fyller denna dag en av världens mest namnkunniga skådespelare, amerikanskan Meryl Streep, som är flerfaldigt Oscarbelönad och expert på att lägga sig till med vilken nödvändig brytning som helst för sina roller. Hon har spelat den brittiska premiärministern Margaret Thatcher och den extremt tondöva sångerskan Florence Foster Jenkins, för att nämna något ur hennes långa filmkarriär. Den tog sin början 1978 med en biroll i filmen Deer Hunter. Just nu är Meryl Streep aktuell i tv-serien Big Little Lies andra säsong. Och så blir den extremt framgångsrika amerikanska bestsellerförfattaren Dan Brown 55 år. Den som kanske ännu inte läst Da Vinci-koden, Änglar och demoner och andra av hans böcker, om den äventyrliga professorn och mysterielösaren Robert Langdon, hittar dem som talböcker och i punktskrift.
Söndagen den 23 juni är Johannes Döparens dag, medan det är Alice och Adolf som firar namnsdag. Det är också FNs internationella dag för änkor.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla till samtliga medlemmar i SRF Skåne. Man bjuder in till en berättarafton med Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter i skånsk pyttipanna, med piraten Max Lundgren med flera. Torsdag den 11 juli klockan 19 till cirka 20.30. Och man håller till på Västergårda hembygdsgård på Boarpsvägen 30 i Vinslöv. Hembygdsgården är öppen klockan 18 ifall man vill titta på samlingarna där. I programmet ingår fika. Priset är 150 kronor att inbetalas på bankgiro 899-9245. Efter senaste anmälan den 27 juni till Tina. Telefon 070 635 41 14. Varmt välkomna till en kväll i skånskt gemyt.
SRF Lundabygden har så en personalannons. Under hösten utannonserar styrelsen möjligheten att arbetsträna på föreningens kansli för att sedan kunna sköta framtida föreningsverksamhet. Känner du någon synskadad eller kommer i kontakt med någon som är intresserad, så uppmana personen i fråga att snarast kontakta kansliet för mer information. Telefon 046-211-0674. E-post srfkansli.lundabygden@bredband.net.
Referat. Lördag den 25 maj hade SRF Sydöstra sin årliga bussutfärd. Vi åkte genom ett fagert Österlen på småvägar genom små samhällen. Vår chaufför bodde själv på Österlen. Och han beskrev naturen och omgivningarna så att en svårt synskadad, så att han kunde uppleva, se för sitt inre, hur det såg ut. Vi fick höra på musiksnuttar som handlade om Österlen. En och annan kändisbostad körde vi också förbi. Första stoppet blev på Kiviks musteri, där var och en fritt fick ägna sig åt det som passade bäst. Till exempel i Äpplets hus, trädgården eller handla i butiken. Vi får vidare genom Österlen med rapsfält och prunkande träd till Svabeholm i närheten av Stenshuvud. Här åt vi en god lunch. Besökte den engelska trädgården som två damer pysslade om. Därefter åkte vi till Onslunda hembygds- och borstmuseum. Besöket avslutades med kaffe och vinerbröd som serverades från bussen, men vi kunde sitta på gården och njuta av det. Så var denna trevliga dag slut och vi for hem igen. Undertecknat Max Postman, pressombud.
Så har SRF Ringsjöbygden ett referat från medlemsmöte. På mötet den 14 maj var 39 medlemmar närvarande och vi hade besök av Johan från ögonläkarna i Eslöv. Han berättade bland annat om glaukom, högt tryck i ögat och katarakt samt lite om de behandlingar som kliniken utför. Det var en trevlig presentation. Tack till Ingemo som bjudit in Johan. Genom pressombudet Snerjana.
Så har vi kommit till den lokala delen av anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne. SRF Helsingborg och Höganäs bjuder först in till sommarfest på Närlunda koloniområde. Onsdag den 19 juni klockan 13-16 i klubbstugan på Närlunda vägen 1 i Helsingborg. Samling sker vid grinden. Och menyn består av sill och potatis med tillbehör, lättöl eller vatten, jordgubbar med grädde och kaffe med kaka. Starkare drycker medtages själva. Deltagaravgiften är 50 kronor och sista anmälningsdag den 17 juni klockan 12 till kansliet som har telefon 15 83 93 och e-postadressen info.srf.hbg@telia.com. Glatt välkomna! SRF Helsingborg och Höganäs bjuder sen in till våffelträff i Linnea-trädgården. Onsdag den 26 juni mellan klockan 13 och 16. Adressen är Mariehällsvägen 100 i Helsingborg. Så är det dags för våfflor med sylt och grädde. Meddela att du kommer senast måndag den 24 juni till kansliet. Deltagaravgiften är 30 kronor. Välkomna!
SRF Lundabygden har ett upprop för intressepolitiskt arbete. Vi måste påverka våra möjligheter att delta i samhället genom att arbeta intressepolitiskt. Så nu, ett upprop för att bilda en grupp som arbetar med alla problem som dyker upp. Kontakta kansliet för anmälningar och vidare information. Hjärtligt välkomna! Och den 24 juni, som är en måndag, är det SRF-träff, vårens sista på SRF Lundabygden. Och den går givetvis i traditionens tecken. Värdarna Yvonne Rexlid och Conny kommer att bjuda på något från grillen ute på gården vid föreningslokalen. Det är mellan 13.30 och 16, adress Tordönsvägen 4i, Klostergården, Lund. Blir vädret inte det vi hoppas får det bli korv med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Avgift 20 kronor. Anmälan senast 19 juni till telefonsvararen 046 211 06 74. Välkommen! Och SRF Lundabygden meddelar också att kansliet har sommaruppehåll 25 juni till 29 juli på grund av att Conny är semesterledig. Men man kan alltså lämna anmälningar på telefonsvararen som kommer att avlyssnas med jämna mellanrum.
SRF Malmö meddelar först att dagverksamheten måndag, tisdag och torsdag nästa vecka är inställd på grund av midsommarfest. SRF Malmö bjuder sedan in till en resa till Helsingör. Lördag den 29 juni samlas vi på mötesplatsen på Malmö central senast klockan 8.30. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Och vi tar tåget till Helsingborg som avgår klockan 9.08. Väl framme på knutpunkten där tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen för att ta färjan till Helsingör. I denna härliga gamla stad är det fritt fram att ströva omkring, kanske shoppa lite eller sätta sig på en uteservering. Och det finns gott om affärer. Klockan 12.30 samlas vi på Ribhouse som ligger på Stengärde 39. Där vi blir serverade lunch. Man kan välja mellan wienerschnitzel eller stekt lax. Meddela kansliet om du vill ha vegetariskt. Och till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättöl. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Efter att ha avnjutit lunchen blir det en stund över till lite mer rundvandring i Helsingör. Vi samlas vid ingången till färjeterminalen i Helsingör senast 15.30 för att åka tillbaka till Helsingborg. Och tåget till Malmö går 16.54 och vi är tillbaka klockan 17.48. Priset för resan är 200 kronor och det betalar man kontant på plats med jämna pengar. Glöm inte att ta med dig pass eller giltig ID-handling. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 17 juni. Telefon 040 25 05 40, e-post info@srfmalmo.se. Och tala då om ifall du önskar ledsagare, om du har någon matallergi samt om du vill ha kött eller fisk. Välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Malmö hälsar sen att det är dags för en utekväll med god mat och dryck. Denna gång besöker vi restaurang Carnivore Steakhouse. Vi samlas på restaurangen fredag den 6 juli klockan 18.30. Adressen är Östra Förstadsgatan 24 i Malmö. Och du väljer om du vill äta en beef carnivore style. Det är 200 gram oxfilé för 279 kronor. Eller 200 gram laxfilé för 229 kronor. Eller en veggie spicy wok för 199. Berätta vad du vill äta när du anmäler dig. Och om du äter oxfilé vill vi veta hur du vill ha ditt kött. Var och en står för sina egna kostnader. Anmälan görs till kansliet och föreningen senast torsdag den 27 juni. Välkomna, hälsar styrelsen.
SRF Norra Skåne hälsar välkommen till årets sommarträff söndagen den 7 juli mellan 14.00 och cirka 16.00 på Birken Café och Kuriosa. Det är som tidigare hette Hembygdsparken Café. Adress Museivägen 5, Hässleholm. Vi hoppas på en solig och varm sommardag där vi kan sitta ute och avnjuta våffla med kaffe samt trevlig samvaro. Vid dåligt väder sitter vi inomhus. Föreningen bjuder dig som är medlem på kostnaden. Du som inte är medlem betalar 60 kronor. Är du i behov av ledsagare så meddela det vid anmälan. Anmäl dig senast söndagen den 30 juni till Anna-Lena Päckele, telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. E-post anna-lena.pakkila@telia.com. Alla hälsas hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas härmed hjärtligt välkomna till trivsel eftermiddag den 2 juli. Det blir promenad i egen takt på Fulltofta strövområde i Kvaröd i Hörby kommun mellan klockan 13 och 16. Vi träffas på parkeringen, föreningen bjuder på fika och resersättning utgår. Anmälan ska ske till Birgitta på telefon 0413 54 13 33 eller 070 550 32 61 senast den 20 juni klockan 12. Eller så kan man skriva till föreningens e-postadress ringsjobygden@srf.nu. Välkommen, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I centrala Malmö springer man Malmöloppet i morgon lördag den 15 juni. Och mellan klockan 13 och 16 är en rad gator stängda för biltrafik. Liksom ett stort antal busshållplatser för regionbuss 141 och stadsbussarna 1, 4, 7 och 8. Och alternativen är ofta långt bort och en smula krångliga. Och vårt enkla råd är att ta bussen vid ett annat tillfälle. I Svedala pågår, som vi berättat tidigare, vägarbeten på Kyrkogatan som flyttat på några regionbusshållplatser. Det arbetet drar ut på tiden än en gång och nu ska linje 145 hållplatser vara tillbaka på sin vanliga plats igen den 22 juni klockan 5. Och linje 141 och 165 hållplatser först den 31 augusti. I Eslöv börjar ett arbete som stänger av en del av Östergatan från klockan 7 på måndag den 17 juni. Stadsbuss 1 får ta en annan väg och hållplatsen Östra skolan stänger. En tillfällig hållplats öppnas istället på Kvarngatan, några tiotals meter norr om korsningen med Östergatan. Och så ska det vara till den 19 juli klockan 16. I Malmö ska man vägarbeta på Västra Varvsgatan, vilket från klockan 9 på måndag den 17 juni får stadsbuss 2 och 3 att ta en annan väg. Hållplatserna Tekniska museet D, Kockums fritid och Propellergatan är stängda till den 9 juli klockan 15. Fram tills dess finns en tillfällig hållplats på Skeppsgatan, ungefär 200 meter österut. På Hyllie allé i Malmö börjar samtidigt ett vägarbete som får stadsbuss 33 att ta en annan väg. Fram till den 12 juli klockan 15 är hållplatsen Hyllie allé stängd och en tillfällig hållplats öppnas på den korsande Vattenparksgatan, hundratalet meter åt nordväst. I Vittsjö är regionbuss 532s hållplats Vittsjö station stängd fram till måndag morgon klockan 4. Under tiden ersätter en tillfällig hållplats på Hårsjövägen, ungefär 250 meter åt nordväst. Och i Åstorp ska man asfaltera om en väg den 19 juni och regionbuss 514s hållplats Målaregatan stängs mellan klockan 4 och 22. Närmsta alternativ är hållplatserna Helsingborgsgatan och Trädgårdsgatan. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa vecka är det midsommar, så att eventuella meddelanden behöver vi ha redan på måndag. Och nästa veckas tidning kommer ut på torsdag den 20 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!